Hej och välkomna till Elementen. Det här är Teresa.
Det här är Jonna.
Och det här är Angelica.
Och idag så ska vi prata om skogsfolk, troll och vittrar.
Mm.
Och Angelica, du ska berätta om vittrar.
Yes.
Och Jonna ska berätta om troll.
Jajamän.
Och bortbytingar.
Ja.
Ja, men vad har ni fått reda på allting?
På internet.
Ja, men precis, på internet. Nej, men alltså, jag har ju vissa saker som jag berättar så att ni vet om det också. De är liksom direkt från källorna för att det är så bra skrivet. Samma sak med historier och sådana saker. Så att jag har använt kulturminnet. Jag har lyssnat på Skräckpoddens avsnitt om troll. P3 Väsen. De har två avsnitt om troll som jag har lyssnat på. Jag har använt Wikipedia. Sen så Ebbe Sjön. Och AI har jag använt också för att få hjälp att hitta information.
Och jag har hittat information på norran.se, Aftonbladet, Månväsen på iFocus och kulturgrejen.
Kulturminnet.
Ja, kulturminnet heter det.
Har du använt AI också?
Och, ja, det har jag också gjort. Använt AI.
Ja, det kan ni, för ni är unga och fräscha.
Men det är så här, man kan ju inte riktigt lita på allting heller som AIN säger, utan fast ändå har det varit väldigt bra.
Ja, det tycker jag verkligen faktiskt.
Nu när jag har hittat så många källor som andra har skrivit, men jag är jättenyfiken på era historier där ni har mött, vad ska man säga, skogens andar i kroppslig form. Eller, ja, för känner av och får in det. Ni båda två har väldigt så nära relation till det.
Mm. Skulle jag säga.
Mm.
Så det vill jag veta mer om. Men berätta, men först så kör vi professorstund.
Absolut.
Och nu är ni professorerna.
Slipper du för en gång.
Ja, eller hur?
Så Angelica börjar med vittror.
Ja. I en avlägsen by i norra Sverige, känd för sina sagolika skogar och berg, bodde en bonde vid namn Karl. Han var en hårdarbetande man, men också känd för att vara en smula hänsynslös mot naturen. En vårdag, när Karl planerade att röja en del av skogen för att utöka sina åkrar, så stötte han på en märklig händelse. Medan han gick genom skogen så kom han plötsligt till en glänta som han aldrig sett förut. I mitten av gläntan stod ett förtrollande vackert träd, omgivet av en ring av blommande vildblommor. Medan Karl betraktade trädet uppenbarade sig en vittra, en vacker jordisk varelse, klädd i skogsfärger och med ögon som lyste av en annan värld. Hon var varken hotfull eller vänlig, men hennes närvaro var mäktig och respektingivande. Vittran talade till Karl, hennes röst lika klar som en bergsbäck. Hon varnade honom för att skada skogen och förklarade att det var ett heligt ställe, viktigt för balansen i naturen. Hon berättade också att om man respekterade skogen så skulle den i gengäld ge honom överflöd och skydd. Karl, djupt påverkad av mötet, ändrade sina planer och lät skogen vara orörd. Med tiden så upplevde han att hans skördar blev rikare och hans djur friskare. Han delade historien om sitt möte med byborna, vilket stärkte respekten och vördnaden för naturen och dess osedda väsen. Berättelsen om Karls möte med vittran lever kvar i byn, som en påminnelse om att naturen är både en källa till liv och en varelse av värda och respekt.
Vilken fin historia.
Mm-hmm.
Det är ju superaktuellt i dessa dagar att vi inte tar hand om skogen.
Det känns som att det är någonting som är återkommande när det gäller skogsfolk också. Att behandlar du skogen med respekt, då får du det här tillbaka.
Verkligen. Mm. Det är ju genomgående i såna, alltså i den traditionen här uppe i Norden.
Jag vill höra mer.
Ja, mer om vittra. Alltså
vittror är en del av den nordiska folktron. Ordet vittra kommer från fornsvenskan vitter, en övernaturlig varelse som lever i skogarna. Och vittror förekommer också i andra nordiska länder under olika namn, som vettir, eller det är på norska, vettir.
Vettir.
Nu,
förlåt om vi slaktar norskan. Ja, men det får vara så.
Och vettir i Danmark.
Vettir. Nej, stackars danskar.
Någonting sånt.
Ja.
Det som har sett vittrorna beskriver dem som minimänniskor. Och det sägs att vitterkvinnorna, som var de som oftast visade sig, var mycket vackrare än människokvinnorna.
Mm.
De klär sig oftast i kläder som påminner om äldre tiders dräkter. Alltså, vad det kallas? Folkdräkter.
Mm.
Och verkar också ha en bestämd färgkod som de klär sig efter. Rött. Så de flesta som har sett dem är oftast rött, men även andra färger.
Det ska liksom vara förförande.
Mm, ja, exakt.
På ett vis.
Mm. Mm. Vittrorna är väldigt flitiga och i och med det så äger de mycket rikedomar. Och i regel så försörjer de sig genom jordbruk. De håller sig med boskap som ser ut som kor och getter fast i miniformat. Så gulligt.
Ja. De säger det är sådana så... jag vill ha.
Ja. Det sägs att trots att kon är så liten så mjölkar den fantastiskt bra. Spannen blir alltid full, oavsett hur stor den är. Vitter sägs vara skygga och försiktiga. De undviker hellre än att integrera med oss människor. Vill de ta kontakt med människorna så skickar de en talesman. Då funderar jag, vad är talesman?
Men är taleskvinna om det är först kvinnor som...
Ja,
men att vittrarna skickar någon, ja, liksom.
Mm.
Ja, men de,
kanske någon med extra mycket magi eller ja, men, som ja, kan försvara eller att, sig eller någon som verkligen kan förföra. Eller vad tänker du?
Ja, men jag tänker om de är precis som människor, alltså de speglar den mänskliga världen. Vi har ju talesmän när vi går ut och ska, alltså man hade ju så i byar förr. Ja, men då skickar vi Oskarsson. Gå och tala nu med grannbyn om det här problemet.
Men är det då också en mini-talesman som kommer?
Eller skickar? Men
de kommer prata danska.
Ja, precis. Fast jag har också läst att de behöver inte vara, de kan ju bli en mänsklig längd också.
Ja.
Så att det kanske är det de skickar, en talesman som
kan
se ut som en människa.
Ja, eller så är det så att de, alltså de ändrar sig som naturen. Om de behöver vara små, då är de små. Behöver de vara i vår storlek så är de i vår storlek.
Mm.
Och sen så kan du säkert variera från landskap till landskap.
Jag tänker ju bara på julkalendern som var i år. När de skickade någon, då blev de ju mänsklig storlek.
Ja, precis. Mm. Exakt. Ja, precis. Mm. Så är det nog.
De var små, men sen blev de stora liksom.
Mm.
Praktiskt.
Eller hur?
Men trots detta så kan vittror ibland ingå i relationer med människor. Särskilt om de behandlas med respekt och vördnad. Då kan de erbjuda skydd och vägledning i skogen och hjälpa till med att hitta försvunna föremål eller djur. Och i vissa berättelser kan vittror också ge gåvor eller lycka till de som behandlar dem väl.
Mm. Men det är precis som att behandla naturen väl.
Mm, ja, exakt.
Alltså det där är ju så genomgående i naturmagi överlag. Behandla naturen och skogen väl så går det väl för dig.
Mm. Och hur kan man då visa respekt och hänsyn mot dem? Det allra viktigaste är ju precis som du säger att inte störa boplatser och skada naturen och de som bor där. Om du till exempel bygger ett hus precis över ett vitterstråk så kommer du att märka det väldigt snabbt. Antingen genom att vittrorna går med sitt boskap tvärs genom huset. De skiter i. Då störs man av klövtramp, råmanden och koskällor. Eller så rövar de bort dina djur eller människorna. Men de skadar aldrig någon när de har rövat bort dem.
Okej.
Okay. Och återlämnar alltid personerna eller djuren tredje dagen efter att de har tagits.
Så det är bara som ett hot?
Liksom. Ja, den visar respekt för fan.
Ja.
Ja. En annan grej man kan råka ut för är plötsliga sjukdomar eller olyckor. Och på äldre kartor så ritade man ibland ut vitterstråken så att människor kunde undvika dem.
Tänk att det var så här stort med folktro förr.
Ja, ja.
Alltså,
det är absolut inte så nu.
Men det är ju verkligen en visa vördnad och respekt för det vi lever.
Mm.
Alltså vi borde ju ta tillbaks det. Man kan ju önska att man hittar den här respekten för naturen.
Ja.
För det är också ett sätt att visa respekt för andra levande varelser. Vare sig de syns eller inte.
Mm.
För vad vet vi? Mm. Vad vet vi?
Mm.
Vi vet ingenting.
Nej, exakt.
Nej.
Vi tror vi har en massa vetenskap. High Chaparral.
I en by i utkanten av Sigtuna i början av 1920-talet så hade en familj vars släktingar ännu äger gården problem med kalvningar som gick fel och kor som slutade mjölka. En klok gubbe kallades till platsen. Han konstaterade att ladegården var tvungen att flyttas på eftersom att den var byggd ovanför vittrornas boning. Någon gång mellan 1920 och 21 så flyttades ladegården. För säkerhets skull så lät man även hugga in ett vitterkors i väggen. Och sedan dess har man på gården inte haft något problem. Och det sägs att E4 vid Skarberget, norr om Gävle, är byggt på just ett vitterstråk. Den har blivit känd som dödens väg för att det har skett en massa av olyckor där. Och i artiklar om händelser vid Skarberget står ibland saker som kan tyckas vara väldigt märkliga.
Jag har läst jättemycket om det.
Jag känner igen det nu när jag håller på att få fram lite information. Så det här har jag ju läst förut. Just om den här dörrens väg.
Islänningarna, jag vet inte så mycket. Det är bara det man har läst lite om. Men de tror ju på älvorna. Och ja. Man får inte störa älvorna när de bygger vägar. Så måste man bygga på speciella ställen. Och
jag kommer till det.
Ja, det gör det. Åh, spännande.
Men just det där om Skarberget. Ja. Det har man ju läst väldigt mycket om. Och att det har varit liksom... Ja, men det är väl det du har läst om på Aftonbladet kan jag tänka mig.
Att precis.
Jag såg någon nyligen att det här är en sån olycksdrabbad väg. Och ja, men att det är folktro inblandat.
Ja. Tre gånger så har fordon helt plötsligt börjat brinna under färden, helt plötsligt. Och då precis i höjd med Skarberget. Så de förare som drabbats av plötsliga sjukdomsfall vid samma ställe. Och många bilar har fått punktering och tekniska problem. Och väldigt många andra allvarliga olyckor också skett där. Trafikverket fick många brev också efter det här. Efter att de byggde vägen. Där de skrev, hur i helvete kan du bygga en väg över ett vitterstråk? Men det är inte bara vitter, alltså så, utan det är även... tal om trollen och alltså all småfolk. Och på Island, som du sa, pratade om, Teresa, så tar myndigheten ibland hänsyn till vad som kallas för huldufolka, älvorna. När man bygger vägar och hus så tar de hänsyn till dem. Så vägarna kan ibland ta en oväntad sväng runt som, vad som sägs vara småfolkets bostäder. Så de verkar ju ha stor respekt för naturväsen. Kanske Sverige också ska ta efter, jag vet inte.
Men islänningarna bor ju mitt i naturen. Alltså de har ju respekt. Det är jordbävningar och vulkanutbrott och allting. Alltså de förstår ju naturens kraft. För de lever i naturens kraft. Det kan jag tänka mig.
Jo, men det känns som det. Alltså Island, det är liksom ett sånt ställe där med folktro och såna grejer. Där de... Ja, men de tar det verkligen seriöst än idag, trots vetenskap.
Exakt. Och så.
Därför att de bor där när jorden säger, nej, nu ska jag släppa lite gas.
Och en annan grej man gjorde förr i tiden var att varna vittrorna innan man satte sig för att kissa. Eller hälla ut varmt, hett vatten.
Ja, det är jätteroligt. På mitt jobb, som är mitt andra jobb, då jobbar jag med många äldre. Och jag älskar ju deras gamla historier om så här väsen och sånt. De tycker ju att jag är lite knäpp, men de delar gärna med sig. Och då berättar ju de liksom när de var små, när de var barn, om deras farmor och farfar. Precis det. Ja, man får inte slänga vatten där och man får göra så här. Och jag har märkt att även om de inte tror på det så har de små ritualer. Framförallt de som haft mycket djur och haft gårdar själv. Ja, men det här lärde jag mig som liten. Man slänger inte ut vatten hur som helst.
Nej, och man måste göra det. Eller då behöver man bara säga, se upp där nere.
Precis.
Och förr i tiden så ristade man in vitterkors i stenar och på kortsidan av husen för att hålla dem borta därifrån. Och i gamla hus i norra Sverige så kan man ibland se de inristade korsen. Och jag själv har sett sådana inristade kors.
Jag måste googla. Se hur det ser ut. Ja, jo, men det har jag sett.
Få se.
Ja, men det här har jag sett många gånger som helst på ladugårdar och sånt.
Fäbodar och... Ofta brukar äldre personer på tillfrågan om de varit med om något oknytt säga att de inte alls tror på sånt. Men om man säger just ordet vittra, då är det en helt annan sak. Så, jo, men visst finns de. Men det är en annan sak. En sån situation var när bonden Nicke Selin i Mo blev tillfrågad av Gunnar Selin på en bandinspelning i början av 60-talet. Vittror hade han visst varit i kontakt med. Han hade tillsammans med sin bror Petrus varit vid husmysbodarna för att avverka på senhösten 1906. När de höll på att göra middag i fäboden så hörde de hur någon började hugga på grannskiftet en bit därifrån. De trodde först att det var grannen Per Salomonsson som hade påbörjat en avverkning. Så de gick ut på bron för att lyssna. Då hörde de tre yxhugg och sen ett ekande skratt. Och då sa Nicke till Petrus, en Per Salomonsson... In tror jag han skrattade anfälligt. Efter maten skulle de gå och hälsa på honom, men de såg ingen människa eller något spår i närheten, trots att de ringade in ett stort område. Senare på vintern, när de skulle till avverkningen med hästarna för att köra ut virket, så fick de uppleva något väldigt märkligt. Efter 2 dagar hörde de hur 2 vittersällskap flyttade. De hörde hur de for efter husmuråret, strax nedanför fäbodvallen, och olika bjällrull och skällor ljöd i mörkret. Det var den finaste musik. Det vart rent kangringa opioga. Det vill säga, de blev rörda av den fina musiken som skällorna gav ifrån sig.
Varför flyttar de? Berättade historien det?
Nej, men jag vet också att det sägs i alla fall att vittrorna, när människorna flyttar ut från fäbodarna, så flyttar vittrorna in där, sägs det. Så jag vet inte om de kanske flyttar ut där då. Och förr i tiden så flyttade kvinnor och flickor ut på fäbodvallarna under somrarna för att låta djuren beta. Fäbodarna är en slags bondgård som man bara använder på sommaren för att ge bete åt djuren. Under tiden kvinnorna och barnen bodde på fäboden så vaktade de djuren och tillverkade smör och ost. Och ibland så kunde man få sällskap av vittrorna och deras djur. I Jämtland och Ångermanland kunde fäbodjäntorna hitta bortsprungna vitterkor i gräset. Och då fick de faktiskt behålla dem. Eftersom vitterkorna ger mycket mjölk, som jag nämnde tidigare, så försökte människor ibland stjäla dem. För att få en vitterko måste man kasta något av stål över den. Och det var vanligtvis en kniv som man kastade. Och då måste vittran ge dig kon. Men man fick inte mjölkarna mer än en gång om dagen, för då dog den. Vitter sägs faktiskt leva mestadels i närheten av just fäbodar. De bor under jorden i en värld som är parallell med vår egen. De håller ihop ganska många tillsammans. En stor familj. Och de lever och är dödliga. Precis som oss.
Mm. Mm. Står det någonting om, alltså kunde du hitta liksom hur gamla de blir och sådär?
Nej, men jag antar att de blir som oss. Eller, alltså det är mycket att det står att det är precis som oss människor. De klär sig precis som oss människor. Dödliga precis som oss människor. Men de kanske lever. De är dödliga, men de kanske kan leva hur länge som helst. Det står det faktiskt inte. Eller det har jag inte hittat någon information om. Vad säger du, Teresa?
Nej, jag vet inte heller om den informationen. Men det som är väldigt intressant är... Alltså jag var ju så liten, jag hörde det här. Jag var ju helt besatt av vittror som barn. Jag sprang ut i skogen och ropade efter dem, men inte fanns vara dem. Men när jag var liten så var det någon saga, jag vet inte var, eller berättelse just om vittror. Och det var ju då, vi bodde i Brunflo i Jämtland då. Som ligger utanför Östersund. Det här är 100 år sedan nästan, känns det som. Men det är många år sedan. Och då läste jag någonstans, eller jag fick det berättat, jag minns inte. Och då sa de att det fanns någon sån här historia om ett gammalt bondpar. Ett äldre bondpar som hade för många barn. Och en dag så skulle Gud komma och besöka dem. Och kvinnan, hon skämde så mycket för att de hade så många barn. Så hon gömde en del av barnen under bordet. Och hade dukt och så fick barnen sitta där när prällen kom liksom. Eller Gud var det då, Gud kom. Och så säger Gud, jaha, så det här är era barn, ni har inte fler. Nej, vi har inte fler. Och så hade då Gud, innan han gick, sa, ja, det kommer alltid vara fler barn. Men vissa av de barnen kommer ni inte se som vanliga barn.
Mm.
Och då skulle då de här gömda barnen för Gud bli vittrorna.
Okay.
Och det är därför de lever parallellt. Men jag kommer tyvärr inte ihåg källa eller ursprung. Eller, för att det här var, alltså jag var 9 år när jag läste det här. Men det satte spår liksom.
Mm.
Så, och sen så har jag tänkt på det här med vittre. Det jag tycker är så fascinerande. Jag brukar tänka på alverna i Sagan om ringen. Och den brittiska förklaringen om. De har ju sina fairies. Det är typ det, våra älvor. Lite så. Men när de pratar om alver. Då påminner det väldigt mycket just om vittrorna på något sätt. Fast de är ännu mer magiska.
Mm.
Så att man ser verkligen så här, man läser sagor från olika delar av världen. Hur mycket det går ihop. Att det finns varelser som påminner om varandra.
Mm, ja.
Och naturväsen. Det är som jorden och naturens egna andar. Alltså som träden har en ande. Och när den personifierar sig och syns. Då ser det ut som en människa. Det blir som en spegel av oss.
Mm.
Och jag kan tänka mig förr när man levde närmare naturen. Så då klart man såg energierna från träden och från bergen och från vattnet. Och det är väl det som den här längtan och fascinationen av skogsfolken. Och det att det finns kvar i vår själ. Att vi vill förenas med dem Och då symboliseras de som en människa. Men det är ju mina egna
fruntankar. Ja, men det är så tramsigt också. Men det är som du säger, att många väsen påminner om varandra. Det är bara som nu när jag letar efter information om... Vi skulle ju börja läsa om vättar. Men jag hittar inte så mycket information. Och då, som jag har förstått det lite grann nu, så är vättar och vittror ungefär samma sak beroende på vart man bor någonstans. Mm. Och även så tycker jag att vittror påminner väldigt mycket om troll också. Ja,
precis.
Till exempel att de rövar bort människor och djur och så.
Lever med rikedom, och ni ska ju få höra mer om troll alldeles snart. Men där jag är uppvuxen, då är ju vättar mer...
Var är du uppvuxen?
Jag är uppvuxen på Gotland, men jag har ju familj runt Uppsala och så också. Så att där är ju vättar för oss, då är det ju liksom... Men små tomtar vättar som. Eller?
Jag fick, av min farmor så fick jag på julafton när jag var liten som en minitavla, en rund minitavla. Och så var det en liten minitomte i den. Och då sa hon, här får du, det är en vätte. Då skulle jag hänga upp den precis i dörren för att, som ett beskydd. Men gud, det har inte ens jag tänkt på. Jag har kvar den till och med.
Jaha, du kanske ska hänga upp den hemma.
Men eller hur? Mm. Ja.
Men det är som min pappa berättat, när han som barn hälsade på sin gammelmormor i norra Skåne. Jag är ursprungligen från Malmö, men de var liksom från norra Skåne. Typ Kristianstad trakten där omkring. Och när han gick in i laggården så sa han, ja, du måste... Jag tänker inte ta det på skånska för att fatta ingen vad jag säger. Men då sa alltid den här gammel farmor eller mormor till honom att ja, och sen så ta med dig lite extra matpotatis och så ger du det till hustomten.
Mm.
Mm.
Och jag vet att när man flyttar längre upp, då är det inte hustomten, det är husvätte.
Ja, exakt. Precis. Det är det jag har hört om husvätten. Eller min farmor berättade mycket om husvätten. Enligt henne så hennes pappa hade sett en vätte. Då hade de varit ute på dass. Det fanns ju utomhus förut. Mm. Och då när han hade gått ut, då såg han som en liten minitomte med luva och sprang förbi. Och han jag såg han ju.
Ja, jag har också sådana stories. Jag tror att det var min gammelmorfar. Ja. Han såg ju en liten farbror i gråa kläder och luva hoppa utifrån en brinnande lada. Och sen så hade han varit ute i skogen någon gång och så hade de kommit till någon liten bäck eller något sånt där. Och då ser han en sån här liten vätte eller tomte hoppa på stenarna. Så bara, men vad gör du här? Och så vätten tittar tillbaka och så bara sprang han bort i skogen. Satan, jag blev påkommen ungefär.
Men det berättar pappa också. Och han berättade att han var väldigt liten. Han hade ett tidigt barndomsminne. Han var kanske 4, knappt 5 år. Alltså väldigt tidigt. Och då sa han att när han var hos gammel mormor där, då såg han ju vätten och hur den stod bredvid djuren. Eller hustomten, som det då heter på skånska. Ja. Så att det är väl namnen. Vittra, vätte.
Alltså jag känner typ att vittra, det är kvinnorna som klär sig i rött. Och vätte, det är männen som är grå och har lite luva.
Ja, men precis. Ni som lyssnar, har ni några egna stories?
Ja.
Vi vill jättegärna få det in.
Ja, verkligen.
Jag tycker när det är jobbigt att skriva så kan man ju alltid liksom skicka in typ en ljudfil eller att man filmar eller någonting sånt där. Mm. Att vi tycker det är jättekul att höra om, för det är ju något vi kan dra upp här i podden med om ni vill.
Mm.
Men dela gärna med er. Så det är elementenpodcast@gmail.com som ni mailar till.
Ja, mer än gärna. Det finns ingenting som är så fascinerande som att höra just historien om naturväsen och det. Mm. För då känner man förankring till det på ett annat sätt.
Mm. Varför tror ni att det har blivit så lite av det nu? Varför har vi så...
Vetenskapen.
Ja.
Kyrkan. Alltså det...
Folk är inte ute på samma sätt heller längre.
Nej, det är det jag tänker. Man blir så avkopplad.
Ja, men det är ju... Alltså, ju mer avkopplade vi blir från naturen, desto sämre mår vi.
Mm.
Och de här sagorna förankrar oss, eller de här väsena förankrar oss med att vi är en del av alltihopa.
Mm.
Alltså att det osynliga finns. Bara för att vi inte ser så finns det ju. Mm. Men kyrkan har ju tagit mycket. Och sen så kommer vetenskapen och säger si och så här. Mm. Och då blir vi avskärmade från det som är levande.
Mm.
Då klart vi inte har någon respekt för naturen. Mm. Då ser vi bara som en rikedom och tillgång för oss själva. Det är vad jag tror i alla fall. Ja.
På tal om det här med egna erfarenheter och sånt. Har ni hört talas om trollflätor, tomteflätor eller vitterflätor någon gång? Det är ju en gammal folktro där småfolk, troll eller hustomten liksom gör flätor på hästar eller andra djur som de tycker om. De sägs att bringa lycka och beskydd åt gården och åt hästen eller djuren. Liksom. Och vill man hålla sig väl med tomte och småfolk så ska man ju helst inte ta bort dem. Mm. Och en annan tolkning är ju att de vill visa att du som ägare tar väl hand om dina djur. Fortsätter man med det så kommer de fortsätta hjälpa till och bringa tur och så. Tolkningen är ungefär detsamma genom hela landet. Men de flesta län och socknar kan ha en liten egen twist på det hela också. Jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg vilken källa det var. Men då betydde det otur att man fick en sån här fläta. Och det var ju främst om det var troll inblandat. I och med att troll har många gånger en ganska dåligt rykte. Mm. Så då bringar det otur om man har fått en sån. Men jag har ju sett tomteflätor i hälsen på en av mina hundar. Min Malamut kom jag ut och hade dem en sån typisk trollfläta där bak. Jag trasslade ut den för det gör ju ont i pälsen om det sitter kvar för de är ju så hårt flätade. Men han och sen en annan hund har också haft det. Och jag vet ju att jag har en hustomte hemma som hjälper mig och grejer och varnar om saker. Men det har jag sett, det var jättehäftigt.
Nu ska få se en bild.
Jag ska ta fram någon bild här. Ja.
Jag kan lägga upp en på Elementa på Instagram också. Mm.
Här.
Ja, det är ju en fin fläta, men det kan nog vara lite jobbigt. Ja, men det är ju det. Man vill ju ha en hustomte på sin gård, en husvätte. Gud vad fint.
Ja. Nej, men om vi ska ta och gå in lite grann på
troll.
Ja. Eller har du upplevt någonting alltså med vittra eller något sånt där med skogsfolk? Nu när du har sökt på det här, alltså, är det någonting du känner igen?
Nej, det är bara historier man har hört av många.
Ja, men precis.
Och helst de äldre.
Ja, de äldre lever ju liksom mera. Det är ju det som är så här lite sorgligt. De som är födda på 40-talet. Jag sa det till min pappa, han är ju född 44. Att de är den sista generationen som har rötter kvar till 1800-talet.
Mm.
Det är de som minns det gamla.
Mm.
För att vi har ju haft gårdsmagi och sånt. Trots kyrkan, trots vetenskapen. Så har det ju funnits kvar ändå.
Mm.
Alltså vi kan ju inte utrota vår egen själ och förankring liksom med jorden.
Mm.
Det är lite sorgligt så att det är viktigt. Jag tycker så det här ämnet är otroligt viktigt. För det är våra rötter.
Mm. Ja.
Men trollen.
Ja, men lite mer om troll då. Berättelser om troll och andra väsen. De var väldigt vanliga och spelade en betydande roll i folks liv och tro. Myter, legender och sagor om troll och andra väsen var en integrerad del av folkloren och används ofta för att förklara naturfenomen, olyckor, så som du pratade om, Viskarvberget till exempel. Eller andra mysterier som människorna inte kunde förstå på något annat vis. I svensk och nordisk folktro är trollväsen som väcker både fascination och skräck hos människor. Dessa mystiska varelser har en lång historia och har spelat en betydande roll i folktron genom århundraden. Alltså när jag har sökt på när pratas det mest om troll, då som jag har uppfattat det så är det ju liksom mest där runt medeltiden, 1200-talet, 1300-talet. Det är många stories som kommer därifrån och sen just medeltiden. Men jag kan ha fel också, men det är lite så som jag har alltså uppfattat det. Och troll i sig, de är ju ofta en gåtfull figur i folktro. Ursprunget till ordet troll är omtvistat. Men det föreslås ibland att det kommer ifrån betydelsen att kasta en förtrollning eller svart magi. Troll har ju beskrivits som stora, klumpiga varelser med groteska drag. De har stora näsor, långa armar, klumpiga kroppar. De hade stora öron och lång svans. Men utseendet varierar ju också beroende på region och berättelser. Alltså det finns ju vissa regioner där troll är små och söta.
Mm,
och inget fel på dem överhuvudtaget. Men andra så är de jättar.
Mm.
Att det är det som är trollen egentligen då. Trollens liv, de kunde ibland likna människornas. Till så vida att de föddes, de gifte sig, de bildade familj och dog. De bakade, tvättade, kärna smör. De utförde liksom andra människosysslor. Emellanåt så umgicks troll och människor och kunde hjälpa varandra till och med. Men ändå så var deras värld liksom bakvänd på något vis i andra historier också. De bodde oftast tillsammans med sin boskap i berget, i skogen, under marken. Ofta såg man dem inte utan man hörde dem bara, precis som med vittrarna. De syns inte, mm-hmm. men de hörs.
Mm.
Ibland så kunde de förvandla sig till ett djur eller en timmerstock. Men vanligast var det att de bara rullade ihop sig som ett nystan eller att de förvandlades till stenar eller sådana saker. Då har vi också julkalendern som var nu att de har en stentroll och sådana grejer. Då den kristna tron var stark bland människorna så skyddade trollen allt som hade med kristendomen att göra. Och när det åskade så trodde man att det var den hedniska åskguden Tor som var på jakt efter troll och annat oknytt. Så kallade Torsviggar stenyxor som hittades i åkrarna, vilka man trodde var Tors vapen, och det kristna korstecknet stål, vassa äggar, till exempel sax eller lök och sådana saker, det trodde man skyddade mot trollen då. Jag har ju pratat om att troll de bodde i skogen eller i bergen eller liksom under marken eller i träd eller sånt där. Men de, enligt vissa källor så bor de också i bergssalar där de samlade enorma rikedomar. Hur trollen pratade, det sades att det var mer poetiskt än människan, så de talade gärna med rim. Så kunde man urskilja om det var troll man hade att göra med.
Mm.
Precis som människor så använde de sig utav nånamn då de talade om någonting de var rädda för eller inte ville frammana. Till exempel så sa de goffar om åskan, tvestjärt om sax, bjälleko om kyrkan. Människor har också använt sig som nånamn som typ Tasse och Gråben för varg, Godfar för åskan eller Hinnhåle för djävulen. Allt för att inte reta upp de här hemska sakerna då som sagt, eller locka fram dem. Så då vet man då om det är någon som talar på det sättet att det är troll man har att göra
man
med.
Man lindar in det lite i bomull.
Ja, men precis. Ja, man lindar in det i bomull för att inte reta upp liksom. Folktron hjälpte till att förklara det som inte förnuftet räckte till. Och trollen var ju bra liksom att använda i motgångar och misslyckanden. För de kunde man skylla på om något gick snett eller förklara sina dåliga sidor. Tomaten slut eller om något försvann. Då var det ju de tjuvaktiga trollen som har varit framme.
Mm-hmm.
Om djur och människor försvann i skogen, då hade trollen bergtagit dem.
Mm.
Så ibland liksom när jag läser, alltså när jag har läst om troll, då, jag tror ju på småfolk och allt sånt här. Men det har varit som att folk skyller på det. Istället för att se sina egna misslyckanden. Eller att de har gjort fel eller sådär. Då är det troll som har gjort det.
Vad lätt. Kanske man ska fortsätta med det nu.
Ja, men eller hur? Ja, men det är ju, jag är ju fortfarande det. Ja.
Det är AIs fel.
Eller hur? Men jag ska berätta lite mer om bergtagning. Har ni hört talas om det?
Nej.
Inte, det vet jag inte. Du får fortsätta, kanske inte just i det ordet.
I äldre tider kunde människor, framförallt kvinnor, råka ut för bergtagning då de rövades bort av trollen och hölls fångna i berghålorna. Många som har blivit bergtagna kunde senare berätta liksom hur trollens boningar skimrade av guld och juveler från golv till tak. Därav kom uttrycket rik som ett troll. För att göra sig fri så kunde den tillfångatagna typ läsa böner eller på annat sätt omnämna kristendomen. Då blev de direkt utslängda, för att de ville ju inte ha med kristendomen att göra, trollen. Det var ju det värsta de visste. Och när någon hade försvunnit så kunde oroliga anhöriga be prästen ringa extra hårt i kyrkklockorna. För då började trollens öron att verka så pass att de lät den bergtagna gå fri. Ibland så händer det att de som lyckades fly, de kom tillbaka med en helt förändrad personlighet och de blev aldrig sig likt igen.
Tog de med sig guld?
Nej. De som har haft kontakt med folk som har blivit bergtagna, de berättar liksom, de berättar om en förtrollande värld med underjordiska gångar och massa skatter, men också att det är liksom en ständig kamp för att överleva, för att undvika trollens vrede.
Mm-hmm.
Mm.
Vad innebär det då? Alltså typ som att de försökte gömma sig för dem eller försökte bara så här play it cool.
Ja, trollen typ var elak.
Ja, trollen var elaka, så att de försökte väl hålla sig undan och inte reta upp dem, inte tala om sånt som inte man fick tala om. Och så det är så jag har tolkat det liksom.
Det är väl där skillnaden mellan vittra som är mer som människa, för att det enda de gjorde kanske så magiskt, det var att de blev stora och små.
Mm.
Och sen så trollen, det här med ordet troll, att kasta trolldom,
mm.
det är ju för att ja, de kunde precis. Förvandla sig till sten eller träd.
Mm.
Och sen så vittra kidnappade bara i 3 dagar.
Mm.
Men det verkar ju inte som att någon har fått, det finns inga historier om att de får illa.
Nej,
medan trollen, vittra är det okänd, det kan ju symbolisera det okända, konstiga som inte är negativt,
mm.
men för udda. Mm. Och trollen är då det mer mörka.
Ja. Precis, för både och faktiskt. Mm. Alltså i nordisk folktro så anses ju trollen vara kopplade till naturen och krafterna.
Mm.
De sägs kunna kontrollera väder och vind, de beskyddar skog och berg. Samtidigt så i många historier så är de ju väldigt farliga och elaka emot människor. Men jag har också läst en hel del historier där man samarbetar med trollen för att få beskydd och rikedom. Precis som med vittrarna, precis som med vättar, alltså allting i folktro egentligen. Så kan man ju samarbeta med de här väsena för att få det man behöver hem. Men alltså min egen tolkning av troll, det är ju att de har varit snälla. Det har jag ju alltid trott. Jag vet inte varför. Men att de håller sig för sig själv. De vill inte bli störda. De vill inte bli hittade. De vill inte få sina rikedomar eller mark hotade av oss människor. Jag har alltid trott att de skyddar djur och skog. Att de kan utföra stark magi som också kan bli farlig. Om man inte är försiktig och visar dem respekt. Precis som olika väsen. Hur har ni sett på troll?
Jag har inte heller tänkt att de är så, alltså om man behandlar dem med respekt och så. Så alltså, jag skulle aldrig säga att jag har varit rädd för troll. Eller,
nej, alltså jag har eller, ju sett dem som småputtar.
Ja, exakt.
För mig
är det är säkert, jag tänker på den där rumpnissarna.
Ja,
i de
när jag tänker på troll när jag tänker på troll så tänker jag liksom just som de har beskrivit att de är fulare än vittrar. Och precis som jag tänkte att vittrarna påminner mer om människan. Alltså de är närmare människan och flyttar in i fäbodarna. Eller som vättar tar hand om gården.
Mm.
Trollen för mig är mera att de vårdar skogen.
Ja, det är det.
Precis, ja, skogen och bergen och bergatrollen. Alltså man får tänka sig skogen, då har vi träden, mossan, vattnet. Och bergatrollen tar hand liksom om berget, och i berget så finns det ju rikedomar, det är där man hittar guld och så. Så trollen vakar över skogen och det är ju det okända. Alltså gårdarna och fäbodarna känner vi till, och där har vi vittrar och vättar som tar hand om, och trollen vakar över skogen, det är ju det okända. Det är där vargen finns, det är ju, du vet ju inte vad som händer i skogen. Om man som här uppe, om man går ut i skogen, alltså långt inne i skogen, det finns ju ingen ljus, finns ju ingenting.
Mm.
Det är helt mörkt. Och när du inte ser någonting, då blir du ju rädd. Det är ju därför det känns mer brutalt med troll. För trollens mark är skogen och bergen.
Mm.
Och vittrarna är fäbodarna, lever nära människorna. Så jag kan tänka mig därför troll har sett negativa för att de har med rädsla på något sätt.
Precis. Jag har ju en berättelse ifrån sidan Kulturminnet på internet då, om en flicka som blev bergtagen. Och vad jag har förstått det som så ska ju den här vara sann. Vackert belägen på en udde i sjön Sommen i Östergötland ligger herrgården Ribbingshov. Här har det funnits en gård sedan 1200-talet och många förundliga händelser har utspelat sig på platsen. På 1600-talet när gården ägdes av landshövding Axel von Schaar inträffade något som än idag lever kvar i folkligt minne. Landshövdingens lilla dotter Anna Marta försvann nämligen spårlöst och någon annan förklaring kunde man inte finna än att hon hade blivit bergtagen av trollen. Anna Marta var Axel von Schaars första dotter i äktenskapet. Hennes mor var friherrinnan Brita Horn. När Anna Marta var 2 eller 3 så tog hennes barnjungfru en solig sommardag med henne till Vassviken nära Ribbingshov. Längst in i viken fanns en strand där jungfrun satte sig med flickan för att leka. Efter en stund fick Anna Marta syn på några blommor som växte på andra sidan vägen och jungfrun gick iväg för att plocka några åt henne. För att nå blommorna blev hon tvungen att klättra över en gärdesgård och hon förlorade för ett ögonblick flickan ur sikte. När hon återkom var barnet försvunnet. Barnjungfrun genomsökte platsen utan resultat och sprang sedan till herrgården för att berätta om olyckan. Allt folk vid gården sändes ut på skallgång, men av Anna Marta fanns inte ett minsta spår, vare sig på land eller i sjön. När ryktet spred sig anslöt sig sockenborna för att delta i sökandet. De fortsatte i flera dagar, men Anna Marta var försvunnen. Tiden gick utan att barnet kom till rätta. När ett år hade passerat skulle herrskapet en dag ge sig ut på resa, varför stalldrängen begav sig till Vassviken för att hämta hem hästarna från betet. Plötsligt fick han se den lilla flickan sitta ensam på en brant berghäll vid vikens östra sida. Med stor möda klättrade han dit och bar sedan flickan hem till Ribbingshov. Där kunde de lyckliga men förbluffade föräldrarna konstatera att hon under det år varit borta inte vuxit det allra minsta. Dessutom bar hon fortfarande samma kläder, men de var inte nötta eller slitna. Gång på gång frågade de flickan om var hon varit och vad som hänt henne, men hon kunde inte svara annat än gubben, gubben. Mer information gick det inte att få fram, men föräldrarna var övertygade om att övernaturliga krafter hade varit i görningen. Det enda som kunde förklara omständigheterna, sades det, var att Anna Marta hade varit tillfångatagen av troll. Anna Marta växte sedan upp på Ribbingshov och vigdes sedmera med sin styvmoders bror Johan Pritzensköld. 1730 dog hon. I riddarhusets genealoger finns antecknat att hon förlovades redan vid 4 års ålder. Kanske var detta ovanliga förfarande ett sätt för föräldrarna att försöka skydda dottern mot nya angrepp av trollen. Genom att tidigt lova bort henne försökte de med kyrkans band fästa dottern vid en mänsklig brudgum så att hon skulle vara fredad.
Men gud.
Ja, det där är spännande.
Ja.
Friherrinna, om ni undrar vad det är, så det är en variant av att vara grevinna. Nu kommer jag inte ihåg i... Det finns baron och baronessa och så friherrinna. Det är en annan variant av grevinna. Alltså, jag vet inte om det är högre eller lägre. Du vet, de har ju sina... Adeln har ju sina... Ja, ska man säga?
Stegar. Sin hierarki.
Exakt, sin hierarki. Precis.
Ja, jag ber om ursäkt om jag slaktade lite namn och uttal där. Men det är så gammalt språk.
Det var bara genologer. Men det är ju spännande att Riddarhuset i Stockholm har det här nedskrivet.
Mm.
Alltså, det måste ju finnas mera historier.
Ja, gud ja. Men, ska vi prata lite om bortbytingar?
Ja, huvva.
Huvva. Ja, min morsa sa alltid att jag var en bortbyting.
Nej, men...
Alla barn med ADHD är bortbytingar, ja, det vet du väl?
Ja, men bortbytingar, det är ganska fascinerande. Jag har tagit fram lite detaljer om det. Vad är en bortbyting? Det är alltså en varelse i nordisk folktro som ersätter ett mänskligt barn med sin egen avkomma. Alltså att trollen har satt dit sitt egna barn och tagit människobarnet.
För att?
Ja, alltså jag har läst lite olika. Syftet med det är typ, endera kan det vara att trollmodern vill ge sitt eget barn ett bättre liv. Endera så är det en hämnd på människan. Eller bara att de tycker att människobarnet är så vackert och fromt och underbart. Och så tycker de att sina egna barn är så jävla fula så de bara vill bli av med dem.
Fula och vilda.
Ja, det var ungefär det, va? Så.
Stackare. Stackare.
Och sen en annan teori också är att de gör det för att skada och förelämpa oss människor. Här har ni det här fula lilla trollet så tar jag ert barn.
Stackars trollbarnet.
Ja, men eller hur? Kännetecken på bortbytingar då. De kan vara svåra att upptäcka eftersom de vanligtvis liknar ett människobarn i sitt yttre. Där har jag också läst jättemycket olika. Endera så ser de ut som de mänskliga barnen, att har väl gjort en förtrollning så att de ska se likadana ut. Endera så är de jättefula och vårtiga och alldeles för stora och sådana grejer. Men det finns liksom, är det så att de ser ut som människobarnet, då finns det ju tecken som kan avslöja att de är troll. Typ att de är jättestarka eller att de har övernaturliga krafter.
Är det någon missbildning eller?
Jo, men precis.
Men vad hemskt. Ja. Kan man hälsa på någon, alltså typ förra tiden så bara.
Ja, det där är en bortbytning. Annars ja. Som är direkt.
Ja, men precis.
Vad vad hemskt. Alltså de här barnen måste ha blivit behandlad fruktansvärt.
Ja.
Här läste jag från Wikipedia. Det finns sagor om mödrar som misstänker att deras barn var en bortbyting som företog märkliga uppgifter för att få bedragaren att avslöja sig. Det här är sedra roligt egentligen. En kvinna kokade gröt i ett litet äggskal och rörde om med en grantopp tills trollet utbrast. Sju ekiska, ja, det här, så här låter ett troll då. Om jag...
Let me hear.
Sju ekeskogar har jag sett växa upp och sju har jag sett ruttna ner. Men aldrig har jag sett en sån stor visp till en sån liten gryta. Husfrun tog då bortbytingen på bakspaden och tänkte skjutsa in den i ugnen. Då plötsligt en trollkvinna dök upp och bytte barnen och menade att så ont hade jag aldrig tänkt att göra med ditt barn som du tänkt att göra med mitt. Och försvann sedan på ett ögonblick. Så kunde man ju göra då för att få bort bortbytingen, att de liksom plågade trollet av den här bortbytingen då, tills trollmodern kom tillbaka och bytte så att man fick sitt människobarn tillbaks. Ja.
Inte undra på att trollen inte gillar oss.
Nej, men eller hur? För att mycket vad jag har läst också så är väl vissa historier så är ju trollmodern jättetaskig mot människobarnet, men typ oftast inte. Det är ja, de behandlar dem väl ändå. Men det finns olika sätt att skydda sig mot bortbytingar enligt folktro. En vanlig metod var att placera järn vid barnets säng eller att binda en röd tråd runt dess handleder för att avvärja det onda. Andra metoder var att de kunde läsa besvärjelser, hålla i vixelringar när man håller i sitt barn. Alltså, bortbytingar är ju jättekänt i folktro, en av de mest skrämmande grejerna också. Det är ja, men som sagt, man fick ju själv höra att man var en bortbyting om man inte betedde sig eller går inte i skogen, för då kanske trollen tar dig och byter ut dig och sånt där.
Ja, och vad jag förstått så det var också en anledning till att döpa barnet så fort som möjligt.
Yes.
Förutom
att barnet måste döpa så fort som möjligt så att när det dog fick komma till himlen.
Ja.
Det är också det, men också det här med att skydda från bortbytingar.
Eller hur, det står också i källorna att döpa barnet, för då har du ju haft kontakt med kyrkan och det hatar ju trollen liksom. Mm.
Finns det flera historier som du har hittat, Jonna?
Ja, bland annat så, alltså bortbytingar, det syns ju på olika sätt. Alltså här i Sverige så är det bortbytingar. Utomlands då kallas det för changelings, eller att de var besatta. Alltså bortbyting kunde ju varit att man var besatt av en demon i vissa kulturer, eller besatt av en ande, eller besatt av ett skogsväsen. Så jag hittade ju en historia om en kvinna som hette Bridget Cleary. Och det var ju i Irland. Och då var det att hennes man tog ihjäl henne för att få tillbaka sin fru. Och där vet jag inte om det handlar om en bortbyting i sig. Men just det här som sägs med bortbytingar, att om du tar ihjäl det här barnet eller den här människan, då får du tillbaka den som har försvunnit. Mm. Och det trodde ju han här.
Okay. Vad hände där? Alltså han tar ihjäl sin fru?
Ja, han... Alltså han slog ihjäl henne och sen så brände han henne och dumpade henne i en gränd.
Ja. Hon lärde inte att komma tillbaka.
Nej, det gjorde hon ju inte. Jag tror att han fick lite fängelse med. Mm. Det här var ju på 1800-talet. Så.
Och just i Irland. För frågan är om det har varit så grymt här.
Ja, det har det.
Men då var det mest om barn. Det var yes. Här uppe är det här i Norden eller i Sverige har det inte varit om vuxna på det sättet. Nej.
Nej, en bortbyting här, det är ju ett barn som har blivit utbytt från...
Men gud, det måste ju finnas jättehemska historier.
Ja, om det finns det. En svensk historia som just rör tron med bortbytingar är fallet med Nils i Stora Tuna i Dalarna under 1700-talet. Nils var ett spädbarn som bodde tillsammans med sina föräldrar i en avlägsen gård i Stora Tuna socken. När Nils började visa symptom på sjukdom och ovanligt beteende så började rykten cirkulera i byn om att han hade blivit utbytt mot en bortbyting av onda väsen, alltså troll då. Mm. Rädslan spred sig snabbt bland byborna och Nils föräldrar, helt övertygade om att deras barn hade ersatts av en bortbyting. De tog till drastiska åtgärder. I tron om att de skulle rädda sitt riktiga barn så bestämde de sig för att genomföra en ritual för att avslöja bortbytingen och återfå sin son. Denna ritual involverade då att utsätta Nils för smärtsamma och skrämmande procedurer i hopp om att få bortbytingen att avslöja sig själv. Tyvärr så ledde detta till att Nils tragiskt miste livet i händerna på sina egna föräldrar som var övertygade om att de gjorde det enda rätta för att rädda honom från det onda.
Men gud vad hemskt, men fy fan. Ja.
Sen så hörde jag i P3 Väsen om ett fall på Gotland i Fole. Där jag tror att pojken var, alltså när han var 1 år eller någonting sånt där. Jag ber om ursäkt om jag säger fel, men ni kan lyssna på det i det avsnittet i alla fall om bortbytingar. Då om han fick något form av anfall när han var 1,5 år för att han förändrades av föräldrarna. De var helt säkra på att han var en bortbyting. Så det slutade i alla fall med att när han var 10 år gammal så la de ut honom i en dynghög över natten mitt i vintern. För att ja, men om de plågade honom så, då skulle han bli bortbytt eller tillbaka. Mm, att de skulle få sin son tillbaka utav trollen då. Pojken dog ju, han frös ju ihjäl. Och då hade modern uttryckt att, för jag tror att de blev bestraffade för det här också. Om det var liksom att de fick leva på vatten och bröd i en månad och be om ursäkt i kyrkan för det de hade gjort. Liksom. Men att i döden så hade hon fått tillbaka sin son för att hans ansikte var vackert och kroppen var avslappnad igen. Och det som de säger i podden där att ja, men är man död, då är man ju avslappnad i musklerna. Så att förmodligen... Alltså,
det men var hon nöjd då? Jag fick tillbaka, men hon är ju död.
Ja, nej, men det, trollet var borta, det onda var borta. Och det jag tror, ja, men typ som den här händelsen och andra liknande incidenter, alltså det är ju så sjukt tragiskt, men det visar ju på faror som uppstår när tron på det övernaturliga går för långt. Mm. Det underminerar förtroendet för vetenskap och medicinsk kunskap som kan leda till våld och övergrepp liksom, på oskyldiga personer.
Mm. Alltså, på det sättet, alltså, det är väl det handlar om, att hitta balans mellan tron på det som vi inte ser och det vetenskapliga. Att man finner balansen däremellan, för går det åt andra hållet så blir det ju fruktansvärt.
Mm. Jag tror när jag har läst om bortbytingar och sånt att i de flesta fall så handlar det egentligen om att barnen har neurologiska funktionsnedsättningar som gör att de enligt, när de inte visste någonting om det här förut, att de ser konstiga ut, de beter sig annorlunda, de pratar annorlunda, de låter annorlunda. Allting som var annorlunda var farligt, och det är fruktansvärt att de här barnen dog på grund av okunskap. Och det finns hur mycket fall som helst där kyrkan liksom har varit med, att nu ska vi få bort den här bortbytingen och det här är inget bra, och nu så ska vi, att de är med och tror på det, men det är ju för att de inte kan. Och då när vi ändå håller på och pratar om bortbytingar och historier så kan jag... Ja, men det finns en saga eller novell från Selma Lagerlöf som heter Bortbytingen. Och då handlar det om ett par som är ute och rider i skogen. De har med sig sin bebis då. Och så är det en trollkvinna som är och lurkar ute i skogen och hon har sin bebis med sig. Och hästarna blir då rädda för trollet. Jag tror att det är så att de känner av trollet, men människorna ser ju inte den då. Så att hästarna börjar skena och kvinnan, hon tappar sitt, ja men människokvinnan då, hon tappar sitt barn. Och då ser trollet bebisen ligga i diket och tycker att det är så otroligt vackert. Så hon byter ut sitt eget ohygge då mot det här människobarnet och tar med sig det. Sen så kommer människorna tillbaka och så ser de bortbytingen. Och mannen, han vill inte ta med sig den tillbaka för han tycker den är så ful och... Nej, men vi kan inte bara lämna det här för det är ju ändå ett barn, säger kvinnan. Ja, men vi går in och letar efter trollkvinnan i skogen för hon kan ju inte ha kommit så långt. Så de är in och letar, de hittar inte, han propsar på att de ska lämna barnet kvar, men det slutar med att de tar med sig barnet hem ändå. Och då är det ju drängar och piger och folk runt om, de tycker ju att man ska behandla barnet illa och först tänker kvinnan att jo, men det kanske hjälper för då får jag tillbaka barnet. Men hon tänker att nej, jag tror att det är en del i historien om det så att han ska piska barnet eller slå barnet eller någonting sånt. Och hon tycker att det är så hemskt för bortbytingen skriker ju för att det gör ont. Så hon böjer sig över barnet och skyddar det. Och de blir ju jättearga på henne. För man ska inte skydda en bortbyting. Du kommer aldrig få tillbaka ditt eget barn om du beter dig så här. Och sen slutade med att de har det här barnet ett tag i alla fall. Och så tror jag att deras hus brinner upp och de skyller på bortbytingen. Och då, i stora drag i alla fall, så mannen han blir less och lämnar kvinnan. Och hon stannar kvar med bortbytingen. Och när han är på väg till skogs så möter han sitt eget barn där. Och att summan av det hela är att kvinnan, hon lämnade allt det som var viktigt för henne för bortbytingens skull. Då fick hon tillbaka sitt barn.
Aha.
För att bortbytingen blev behandlad så väl. Och då kunde bortbytingen gå tillbaka till sin familj då. Men också att när bortbytingen blev behandlad illa så blev också människobarnet behandlat illa. För att de försökte ju mata bortbytingen med människomat. Men den ville inte ha det. Utan den ville ju ha råttor och grodor och alltså sånt som var äckligt.
Mm.
Och då sa barnet det till sin pappa att ja, men när ni matade med människomat då fick jag råttor och grodor. Men när, eller ja, sånt som inte var bra, som inte han tyckte om då. Då fick han det. Men när de matade bortbytingen med rätt mat, då fick han rätt mat också.
Mm-hmm.
Så att det speglade sig i världarna. Så att det är en otroligt vacker berättelse ändå, att det fula och ohyggliga, man kan behandla det väl ändå.
Jag tror ju att jag hade ju verkligen gjort som den kvinnan. Alltså, jag skulle aldrig kunna skada ett annat barn bara för att de är annorlunda. Nej, fy fan vad hemskt.
Ja. Så att det är en otroligt vacker berättelse. Jag rekommenderar att läsa den. Jag hittade den på Storytel, gjorde jag i alla fall. Men den finns väl överallt.
Har ni några sådana här upplevelser av naturfolk där ni har känt, som du berättade, Jonna, om trollflätor eller vittra flätor och sådana saker?
Jag tror att jag har sett mycket mer än vad jag kommer ihåg. För att jag, när jag var liten så levde jag väldigt mycket i det här med älver och troll och småtomtar. Och jag hoppade på stubbar och stenar och lekte med kottar. Och jag har alltid varit väldigt naturnära som liten. Så jag vet inte om man har blivit förskonad ifrån att se dem, för att de har alltid levt med en ändå. Och att, eller förskonad ska man väl inte säga heller. För nu känns, alltså när vi har diskuterat här så känns det ju som att man ser dem när det händer någonting negativt. Att de håller sig borta så länge man jobbar med dem. Eller sådär. Men jag tror ju att vi har någon liten husvätte hemma som hjälper oss. Och jag tror att det är den som har gjort den här trollflätan i pälsen på hundarna. Och varnar oss om när någonting hände. Alltså visst, det kan ju vara min intuition och kontakt med andevärlden också. Men det känns inte som det. För att den här anden då, skogsanden eller väsen, jag har känt det ända sedan jag flyttade in. Och det är vissa grejer, det kan ju inte bara vara att ja, men vardagssysslar, utan där är ju att ja, men nu har det hänt någonting, ut och kolla. Eller som när vi hade en vattenskada i köket, så fick jag det. Om ett halvår så kommer sig en vattenskada visa sig. Ja, men vart någonstans? Ja, men i köket. Jo, men vart? Ja, men det får du se. Så att det var liksom inte meningen att vi skulle få mer information än så. Men det var ju det.
Mm.
Ja, en väldigt enkel sådan som gick åtgärda, tack och lov. Men det var ju också när vi flyttade in. Ja, pump, alltså eran pump, den kommer inte funka. Jag sa ju till Filip, det kommer ta 2 veckor så är vår pump död. Och vi kommer få lägga 80 000 på att fixa en ny. Men jag vet inte hur jag vet det. Ja, okej, okay, säger han. Han bara håller med allting jag säger. Han vet att det är bäst så. Ja, men 2 veckor efter vi hade bott där, då dog ju pumpen.
Mm.
Men jag fick inte fixa något kök. Som vi hade behövt ett sånt vatten. Nej, det var ingen allvarlig vattenskada. Det var mest fukt som hade spridit sig. Så att...
Men visst, hade du fått någon varning av när en hund hade hoppat över stängslet?
Ja. Ja, just det. Ja. Ja, det är ju Aska, det är ju mina vildingar liksom, de här 1-åringarna. Då sitter jag i soffan, det är becksvart ute. Och så bara, Jonna, händer någonting ute? Det händer, gå, kolla, titta ut genom fönstret, för någonting händer. Tittar jag ut, då ser jag hennes vita fluffiga rumpa springa ner mot läggdan. Då har ju hon liksom klättrat över, ja, de kan, alltså såna här, de här hundarna, de är helt sjuka på att rymma. Det spelar ingen roll hur man bygger, så rymmer de i alla fall. Men hon har alltså klättrat över 2 meter högt stängsel för att hon vill ut på egna äventyr. Så hade jag inte fått den varningen så hade hon ju varit ute till skogs. Hade en manxkatt, det är ju katter utan svans då. Hade 2 stycken, Svante och Skrutten. Och så var det en gång, jag hittade inte Skrutten. Det var den yngre av dem. Och jag letade överallt och till slut så hittade jag honom utanför stallet på våran gård. Där han stod och gallskrek. Jag tänkte, men gud, varför? Kom så går vi in för att det var kallt ute. Nej, han ställde sig framför dörren och han gallskrek liksom. Så tittade jag in, då var det översvämning in i stallet. Då var det en vattenledning som hade gått så att det var översvämning i hela stallet. Så då var det som att han liksom, men på något sätt, antingen att han ville varna själv att det är djurens magiska sätt att vara på nu när vi är inne lite grann på djur, eller om han tillsammans med något skogsväsen har, har hjälpt till så att jag ska hitta honom. Så att det är rätt häftigt. Ja. Det hände flera gånger med saker på gården, eller så var han våran lilla hustomte, det vet man ju inte heller. Men han var väldigt speciell.
Hur då, Angelica, var du?
Nej, jag har inte varit med om ett möte så, utan det är väl bara att man har känt sig väldigt dragen till just skogen, och det har jag alltid gjort ända sedan jag var barn. Precis som Jonna har berättat, men man hoppar runt där och lite med kottar och pratar med väsen som man inte såg. Sen har man ändå också en känsla av att man har glömt bort lite grann på något sätt. Att man inte la det på minnet. Men jag vet att jag pratade i skogen när jag var, för jag var väldigt ofta, väldigt ofta själv. Men jag har inget minne av vad det var jag pratade med.
Men man hade alltid en konversation ute i skogen.
Verkligen.
Det hade jag också som liten. Men jag fick väldigt mycket berättat också av min pappa om det svenska. Så här, pappa gick ut och berättade från sin barndom och sa att ni får inte kissa i en myrstack för det kommer skogsrået och gör si och så. Så att jag tror att det är den här närheten till det gamla och till naturen. Ja.
Vi ska väl börja avrunda, men vart hittar man oss någonstans?
Angelica, det är som all information.
Ja, man hittar oss på Instagram. Där heter vi Elementen Podcast. Man kan mejla till oss på elementenpodcast@gmail.com, Facebook Elementen Podcast och TikTok Elementen Podcast.
Och tack för att ni har lyssnat.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Hej då!